James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
Har du tittat på Lotus, vad heter den? Lotus Hotel-serien?
Nej, jag började på första avsnittet igår kväll och konstaterade att jag skulle nog se den med ljud. För att jag låg i sängen och André hade somnat. Och hade jag pausade det. Jag tänkte att jag ska värva André till att se den med ljud. Med
mig. Finns det en annan serie som heter Condor med C som ligger på Viaplay? Det är typiskt en sån här som Luther ungefär som din kära rekommenderade mig en gång i tiden. Connor med C, om du vill ha ett tips. Har du något annat till mig? Har du kommit på vad du rekommenderar?
Nej, ingen. Hej och välkomna, hörni. Detta är ju ytterligare ett avsnitt av Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. En podcast som vi gör i samarbete med Klarna. Eller hur, Mattias?
Ja, det gör vi.
Idag är det ju extra Klarna-dag när vi ska göra våran frågor och svar. Vi tömmer Klarnas frågelåda.
Just det. Mm. För att det är ju så att man kan gå in i appen hos Klarna. Mm. Eller i Klarna-appen helt enkelt. Och så kan man gå in och ställa frågor till oss där. Mm. Och då är det så himla roligt att vi får så mycket bra gensvar där. Mm. Och vi ska försöka svara på så många frågor vi kan och så många vi hinner helt enkelt. Mm. Och som sagt, fortsätt att ställa frågor. Det tycker vi är super, super skoj. Mm. Och sen så tycker jag också att häng med också. Det finns så mycket annat bra i Klarna-appen. Vi är ju som sagt en stolt sponsor till Klarna. Det är ju verkligen ett bolag
de är en stolt sponsor till oss. Men vi är stolta över att
ha dem. Ja, det är så det är. Ja. Vi är en stolt samarbetspartner. Så heter det ju. Mm. Precis. Där det är så häftigt med att det händer nya saker. De hela tiden utvecklar sig och gör det ju med yttersta framgången får man säga. Och det är ju verkligen smidigt. Jag vill som alltid ändå säga där att vara försiktiga med avbetalningarna. Nyttja de fantastiska funktioner som finns, men tro inte att saker blir betalda för att man inte betalar dem i tid. Utan det där gäller att sköta, eller hur Charlie? Det har vi pratat mycket om.
Det kan man inte ha lyssnat på den här podden och tycka är oklart. Avsnitt 1A, självklart är det så. Mm. Det är bra att man har system som underlättar och i slutändan är det var en som behöver vara ansvarig för att man shoppar smart. Och det tycker jag, Klarna har ju en hel kampanj eller ett område man jobbar med det som kallas för mindful shopping, som gör där vi tycker att det var en av de sakerna som passade oss så bra, att liksom kunna tänka hur kan vi hjälpa människor att göra bättre affärer men ändå göra de affärerna de vill göra.
Mm. Ja, men så är det.
Hörru du, innan vi öppnar frågelådan så har jag smygit med en alldeles egen fråga som jag vill ställa. Mm. Hur går det för pappa Andersson nu då? Nu har det ju gått några veckor och dottern är borta. Har hon hört av sig sedan dess? Får man ringa hem hur som helst? Har hon kommit hem och gett upp? Eller har du flyttat till USA? Hur går det? Hon är ju borta ett år nu på utbytes... Eller vad heter det?
Utbytesår. Hon bor hos en familj och går i high school där helt enkelt.
Mm. Hur har det varit?
Det har varit jättebra. Lite svajigt har det väl varit, eller framförallt i början skulle jag säga. Det tog ju några veckor innan skolan kom igång för henne. Och då är det klart att, först och främst ska jag säga att det är en helt fantastisk familj som hon har hamnat hos, som har gjort verkligen allt för henne. Men de första veckorna så hade de jobb. Och just det här att akklimatisera sig hemma så här. Det här är mitt hemma och nu är jag ensam hemma här idag. Liksom, på ett nytt ställe. Och det upplevde jag att hon tyckte var lite tufft. Men samtidigt så tror jag att det var också väldigt bra. För att när skolan började så var hon istället liksom redo att ta sig an den utmaningen. Och kom ihåg när hon ringde och sa så här, imorgon ska jag sätta mig på en sån amerikansk skolbuss. Du vet de här, man kan se filmerna. De här,
ja, de här gula.
Filmer, du vet, Forest gula, Camp. Ja, precis. Mm, mm. Exakt, och hur skulle det vara att sätta sig på den bussen? Hon var supernervös, verkligen. Sen kan väl jag säga så här, att ett tips var ju lite grann, och det finns väl någon anledning till det, men i början så, det vi fick med oss och det som även Elin fick med sig då, var ju så här att se till att ha båda fötterna dit du kommer. Det vill säga, hör inte av dig en massa hem i onödan, utan försök att verkligen landa där.
Ja, men det kan man förstå. Folk som bara sitter hela året och hänger med sina gamla Facebook-kompisar, eller inte de på Facebook, men du förstår vad jag menar. Så det kan man ju
fatta. Ja, men verkligen, verkligen. Ja, mm, och det där tipset tror jag hon tog lite för mycket ordagrant på till sig, så att hon liksom inte skulle höra av sig till oss heller.
Mm.
Och det tyckte hon var väldigt jobbigt, tills vi någonstans sa, men herregud, Elin, du ringer ju mig 2 gånger om dagen jämt. Vi snackar ju såhär, superofta när hon är på vägen från skolan eller så. Det blir inget som hindrar att du gör det om du har lust med det. Sen att man inte sitter med de gamla polarna och hänger hela tiden och sådär. Men även de, det är så här, man behöver inte göra någon grej av det där.
Mm.
Och när vi slutade göra en grej av det där, så ringde hon ju några dagar, 2 gånger om dagen. Sen så gick det 3 dagar när jag inte hörde någonting. Och då vet man ju bara bra liksom.
Mm.
Så att, nej, men jag måste säga att jag har hittills, jag klarar det än så länge. Det går jättebra.
Jag är stolt över det.
Så att jag är faktiskt, ja, men jag är lite stolt över mig själv. Men framförallt är jag stolt över Elin som gör den här grejen. Men ja, det är kul. Det är jättekul.
Ja, härligt. Ja, men vad kul att det går bra. Vi får väl chans att återkomma till det. Tänker du åka över någonting, eller är det som att det är inte som att du kör en liten skidresa eller något?
Nej, men sonen ska åka över, alltså brorsan då, ska jag åka över och hälsa på Elin, och det gör nog det är så kul, för han fyller 21 i februari, och han tycker det är superkul med de här mikrobryggerierna, som så här IPA-öl och hela den grejen, och så här, verkligen en så här fin, han älskar ju mat, och han så här, hittar rätt öl till den där grejen, och han har ju fått rätt mycket inspiration av våran krog som vi alltid tjatar om, Nook, som du och jag brukar gå på rätt ofta.
Som vi tyvärr inte är sponsrade av. Vi har försökt och försökt, men de har ändå inte fattat.
Ja, det hade varit fint, precis. En middag i veckan eller någonting hade varit, ja, det är trevligt. Men han har ju verkligen blivit inspirerad, och då är det så att där Elin är i North Carolina, så är det en av de största, eller det är världens största mikrobryggeriområde på något sätt. Det är mycket sånt. Och dit han ska då, eller alltså värdpappan då, ska precis börja brygga sin egen öl sådär. Så att, men man får inte dricka först man är 21. Och han fyller 21 i februari, så då har det blivit en kul grej att han ska åka när han faktiskt ändå får åka och provsmaka ölen. Det hade ju varit lite snopet annars när han är så nära. Sen tänker vi nog att vi åker...
Men vänta, jag måste förstå. Ska han åka själv då? Och eftersom Elin inte får komma in, ska han åka runt alldeles själv och gå på 100 mikrobryggerier?
Jo, men de får ju komma in. Det är bara
de får komma in, men får inte dricka.
Ja, hon får inte dricka bara. Men sen är vi ju säkert värdpappan. Jag tror inte att... Alltså, det är inte så att han ska åka runt och dricka öl hela dagarna. Men klart själv. Snopet.
Själv,
ja. Nej, men det vore väl lite snopet att inte få testa den typen av aktivitet.
Ja. Okay.
Nej, men så det är en kul grej. Sen så tror vi nog att vi har varit lite i kontakt med dem. Och jag tror de är lite sugna ut och resa. Och deras dotter ska i sin tur till Spanien på utbytesår i vår. Och då tänker vi så här att då borde de ju komma och hälsa på oss kanske. Att de kan låna vår lägenhet i stan nästa sommar då. Om ett år. Så kan man ju ses här. Så att, vi får ju se. Men det känns så nu. Och de verkar toppen. Så att, det är planen. Att de kommer till Stockholm.
Ja, spännande.
Och vi är på landet. Och så byter vi väl lite där, tänker jag. Och hänger lite emellan. Så det kan bli skithäftigt.
Det blir ju, jag ser fram emot ett annorlunda sommaravsnitt med dig. Nästa sommar. När vi gör det tillsammans med en amerikansk mikrobryggeri. Pappa.
Ja, det gör vi definitivt. Ja, men det har vi. Det bestämmer vi att vi gör, tycker jag.
Nu ska vi öppna frågelådan på allvar här då.
Öppna.
Ja, här kommer Klarnas frågelåda, och idag börjar vi med en fråga från Sebastian i Helsingborg. Hej Sebastian, han skriver så här: jag har en fråga gällande hur man ska planera sitt sparande när man har oregelbunden lön. Och det här är en fråga som passar både dig och mig ganska bra, Mattias, för det har ju vi provat, både du och jag. I nästan alla fall nämns att man ska avsätta 10-20% av lönen till sitt sparande. Men det är ju svårt när lönen är olika varje månad. Jag har ett säljjobb som är provisionsbaserad lön som man kan variera mellan 5 000 i månaden till 50 000 i månaden. Hur ska jag då gå tillväga när jag hittar en struktur för mitt sparande när inkomsten varierar så mycket att lönen ibland inte räcker till hyran? Tack för en fantastisk podd. Vad säger du? Du har ju både själv haft det så och har ju hundratals klienter du har jämt genom åren som har den här situationen att ibland kommer det mycket pengar och ibland sitter man och skriver bok i 2 år och kommer ingenting. Hur gör man då med månadssparandet liksom? Känner du igen problemet?
Ja, men då tycker jag, eftersom han ändå har det spannet som han har, och sen om det är exakt 50-50 som han har skrivit, men uppenbarligen så är det väl någonstans där, och då är det ju de månaderna som man har bra, så gäller det ju att man måste ju ha ett sparande. Jag tycker i det här fallet att han ska ha ett buffertkonto där han inte då lägger in sina, ja men så här, så man inte slipper sälja aktier de här månaderna när det inte funkar, utan det gäller att han bygger upp ett buffertkonto som det inte ska vara så mycket pengar på, men när det varierar så har han fortfarande chans att göra samma insättning på sparande.
En typ av utjämningskonto. Om du nu har det så, Sebastian, att det kostar dig 25 000 kronor i månaden att leva, liksom äta och bo och åka till jobbet, då kanske man ska ha då 25 000 kronor, det har jag när jag får lönen, och resten går över på den här överskottskontot, och de månaderna det är mindre än 25 000 jag får ut, ja då tar jag från överskottskontot tillbaka dit, så att jag får en lön som är fast varje månad, som rimligtvis bör vara så pass lagom låg så att det blir en 10-15% automatiskt över på det kontot då.
Ja, och inte, absolut inte rucka på månadssparandet. För att det, jag tycker ju att ja, men jag har alltid gjort så att jag har haft ett månadssparande och sen har jag satt in ibland mer pengar. Men jag har aldrig ändrat på mitt månadsspar, så att säga. Utan går det då bra, och jag tror ju då att det här kommer, alltså ju mer hans sparande kommer växa, ju mer intressant kommer det bli. Jag tycker man kan bara gå tillbaka ett par veckor i våran podd, så har vi pratat en del om sparande just den här månaden. Och jag tycker att man kan gå tillbaka och lyssna där, att man verkligen har ett regelbundet sparande, och den ändrar man inte, utan då får han ta från sin buffert eller utjämningskonto, kanske ett bra namn som du sa.
Precis. Och är det då så att det, han inte ens tjänar tillräckligt för sitt månadssparande, ja då får han hämta från utjämningskontot så att den får till sparandet också, även om det känns som att man tar från ena handen och stoppar till den andra, men då kan man ha den där automatiska överföringen stående.
Precis.
Sebastian vet ju förhoppningsvis den 24 hur mycket pengar som kommer den 25, så det kan han ju faktiskt gå in och balansera om det skulle bara fattas upp.
Så är det verkligen. För att börjar man tumma på det där, i min erfarenhet, i alla fall sett hos väldigt, väldigt många av mina klienter, att jag behöver inte sätta undan den här månaden, det gör jag nästa. Då är det att man ska ringa banken och avbryta eller autogiro eller vad det nu är. Kanske inte banken, det kanske
då
är
snarare. Då blir det inte av liksom.
Nej, då blir det inte av, så det är så lätt att det där rullar på. Så att jag tror det är superviktigt. Och sen blir det väl extremt i det fallet som Sebastian skriver, när han faktiskt ibland nästan inte har något. Men jag tycker att man generellt sett ska ha ett sånt utjämningskonto som en del kallar för semesterkonto till exempel. Att det ska alltid finnas en buffert, och det har vi ju många gånger pratat om att vi brukar väl säga att det ska handla om 3 månadslöner, eller att man i alla fall ska ha så att man kan betala sina utgifter i 3 månader, om det så är så att man inte får in någonting. Och det kontot, den lilla buffertdelen, det den man ska ta av, och den tycker jag alla bör ha. Sen som sagt, vad man nu kallar det för semester, det är för att man alltid har en likadan lön, så är det väl därför man får plocka, för sparandet måste ske först. Först sparande, sen resten.
Jag gillar det du säger, det är lite som den här, om man har bestämt att man ska gå 10 000 steg om dagen, eller man har en mindfulness-app som berättar hur många dagar i rad har jag mediterat. Har man mediterat 312 dagar i rad, står det i den där appen, då bär det ju mot något övergävligt att gå och lägga sig dag 313 utan att göra de där 10 minuterna. Och det är lite så, har man ett stående månadssparande som går automatiskt och har gått i 5 år, då ska det ju mycket till för att man ska bryta det en månad. Men om man gör det lite de månader när man kommer ihåg, och jag brukar sätta in när jag ändå är inne, då är det ju övergripande risk att det blir ungefär hälften av månaden, och vips har det gått 1,5 år där man bara, ja just det skulle vi göra, men jag bytte bank eller bytte jobb, det har jag inte tänkt på, och sen har det inte blivit. Och det är ju 1,000 lappar några år senare när man börjar räkna efter vad det där blir liksom, när man ränta på ränta.
Det är så tydligt med mönstret, precis som du säger, oavsett vad det gäller träning eller om det gäller andra saker, så är det ju precis samma sak. Och jag tror att det kanske är allra lättast att brista det med pengar, för att det är ändå någonting man tänker att man ändå har ju pengar, så det är ju ingen fara eller så. Men det är ju inte på liv och död kanske på samma sätt. Liksom, det är ingen så. Det är väl vårt gemensamma svar, det kan vi enas om.
Bra, det tycker jag. Hoppas att Sebastian är nöjd med sitt svar, annars får han komma tillbaka med följdfrågor eller andra hot och påhopp.
Får jag ta nästa fråga då?
Ja, gör det. Vi kan växla det. Kör! Mm.
Det är Sofia som har skrivit: hej, tack för en suverän podd och kul ämne att prata om sparande. Vad roligt att vi har verkligen pratat mycket sparande den här månaden. Ja. Mm. Jag har just nu mitt sparande samlat hos Nordea i några av deras fonder, men flyttar över dessa till Nordnet eller Avanza med större möjligheter och lägre avgifter. Mm. Hur ska jag tänka när jag flyttar över pengarna från min bank till en annan plattform? Finns det smartare sätt att göra detta för att minimera skatten och andra kostnader? Vill du börja?
Just det. Ja, nej, grejen är så här, när det gäller de smartaste sätten att göra såna här saker så är ju inte det min absoluta styrka. Och jag skulle påstå att det är inte riktigt din största styrka heller om man kan göra någonting för att minska en avgift i ena hörnan när man flyttar grejer. Så jag tog mig friheten faktiskt när jag visste att den här frågan skulle komma från Sofia att höra av sig till Jan som vi hade med för 2 veckor sedan. Vi hotar ju alltid våra gäster och säger, får vi någon fråga kan det hända att vi hör av oss och ställer den. Så jag ställde den till Jan faktiskt.
Mm.
Vill du veta vad han svarar?
Ja, det skulle vara intressant att veta. Och se om han tycker som jag.
Ja, han säger så här. Är pengarna i en ISK, alltså ett investeringssparkonto som vi pratade om för några veckor sedan, så kan man under vissa förutsättningar flytta en ISK till en annan ISK, eller saker i en ISK till en annan ISK, eller flytta hela ISK-kontot utan att det får någon skatteeffekt. Det kan man under vissa förutsättningar göra, berättar Jan här. Och det kan ta några dagar eller veckor att göra, så om det inte är supermycket pengar brukar han rekommendera att man ändå säljer, tar den skattekonsekvensen som ändå ska tas för eller senare genom att ta ut det från ISK:n och sen sätta in den i den nya ISK:n då. Men om pengarna är på ett vanligt fondkonto så uppstår en skattesituation när man säljer in och det, men det brukar ändå vara lönsamt på lång sikt om man nu hittar en förvaltning där man får en lägre avgift, då får man ta det lilla plåsterrycket det kan tänkas bli. Men annars så finns det inget sådär skatteundvikningssystem, utan när grejerna går ur ISK eller när det är från ett vanligt fondkonto, då blir det ju ett sälj och då ska man ju betala för det.
Ja, och det är precis, vad jag håller med Jan fullständigt där. Och däremot det jag vill säga är väl också så här att det är ju viktigt att Sofia kollar noga, för jag vet inte vad Nordea har för typ av fonder och vad de har för typ av avgifter. Men i bästa fall så har väl hon kollat upp det då. Men jag tycker också det är viktigt att man är noggrann. Absolut att flytta är självklart. Men prata också med banken innan. Eftersom hon ändå har pengarna samlat hos Nordea. Jag tror, som vi alltid brukar säga, att lägg inte alla ägg i samma korg. Och det tycker jag verkligen. Så att det är väl inget fel att hon flyttar några, men sen om det är just Nordnet eller Avanza har jag inga kommentarer till, förutom att båda är seriösa och att har generellt sett låga avgifter. Men kolla vad hon kan få hos Nordea. Hon kanske inte behöver flytta hela konkarongen, utan det kanske faktiskt är så att hon kan byta fonder. Hon kanske kan få ner avgiften på, alltså hitta någon fond som har lägre avgift och sådär. Och jag vill också slå ett slag för fondrobotarna som vi har pratat om tidigare. Det finns några stycken att välja på, Lysa eller Opti eller sådär. Så men det är viktigt också att man inte liksom bara, precis som det vanliga är att man stirrar sig blind bara på uppgång och inte tänker så mycket på avgifterna, så vill jag också säga att man ska inte bara titta på avgifterna, utan man ska också kolla hur fonden har gått och hur den känns liksom, och vad man tror på. Och kanske det sista också viktigt, att tänka också gärna på det hållbara. Mm. Vi vet väl, om inte allt snack som har varit nu med miljön och hela den här grejen, så tycker jag, för mig är det superviktigt, mer än några procent hit eller dit, att man också faktiskt tänker på hållbarheten. Så, tycker jag.
Nu vet ju inte jag hur Sofias situation ser ut här. Jag tolkar det som att hon kanske redan har ett konto på Nordnet eller Avanza och sen har hon lite gamla saker sedan tidigare på Nordea. Det står inte uttryckligen så, utan det kan också tolkas som att hon vill bara börja någonting nytt där borta. Mm. Men om det är så att man har både och, då kan jag ju känna igen mig att då skulle jag säga så här, ja, om jag om de kommande 6 åren kan ha ett ställe mindre att logga in på och det kostar mig liksom 249 kronor i skatt i deklarationen, då tar jag de pengarna, för att det kommer jag med råge få ihop av att det är enklare och jag kan ha det samlat och jag kan liksom hålla på med det. Över lång sikt så känner jag ändå igen det, även om det blir en liten skatteeffekt här. Men det, gör, det finns ju inget som egentligen gör matematiskt att det blir någon större skillnad att man har det utspritt på 16 olika ställen, utan möjligen problemet med när man ska ha någon överblick, då får man ju börja samla den överblicken i något annat system då. Det är inte så ovanligt att man går i pension och helt plötsligt får en pension från 8 olika ställen om man har ett aktivt arbetsliv. Liksom, för det ena var på det andra, var på det tredje, var på det fjärde. Liksom.
Ja, men så är det. Men det är också lätt sådär. Alltså, jag kan också referera till min son då, som har verkligen blivit intresserad av och tycker det är roligt med att spara och sätter undan när han jobbar extra och sådär. Och då är det häftigt, för då brast han ut här. Jag behöver inte nämna någon namn, men han bara, titta på den här fondroboten som jag har börjat in. Den har ju gått upp 22,5%.
Mm.
Och jag sa just då, ja men då ska du väl bara flytta, varför flyttar du inte över det du har från, på banken då? För vi har ju sparat i en, ja men olika fonder i banken tidigare, som han har tagit över själv då för några år sedan när han blev 18. Men då sa han, ja men varför ska jag göra det? Den här, titta på den här då, i banken hade gått 26,5 plus.
Mm.
Så att bara för att det är, man kan ju också tycka då som jag säger att låga avgifter är superbra, men återigen, det kan vara riktigt, och det var en av de fonderna. Sen har ju inte alla gått lika bra såklart, och det här var ett tag sedan. Men ändå, jag vill bara säga, ha koll.
Ja,
och för mig
bra.
Så, man kanske inte behöver ha 10 olika, men nog kan man väl ha ett par, 3 olika och ändå hålla koll på det, tycker jag.
Jag hade en vän som sa till mig i början av sommaren att nu är det dags, nu har jag liksom lite energi över, huset är färdigfixat och barnen flyttade. Nu ska jag ta en ny diskussion, med förhandla med banken, jag ska byta bank.
Mm.
Hon hade liksom ställt in sig på, nu jädra ska det fixas och det är papper högt och lågt och det är det, och så ska man avbryta och hålla på. Alltså hon tänkte så här, det kommer vara ett sommarprojekt att göra detta. Och i hennes fall så blev det 2 samtal med banken, den nya banken, hon fick allt hon behövde och så sa hon så, okej, så vad är listan nu på allt jag behöver göra för att byta bank? Och då sa de, nej du behöver inte göra någonting, vi tar hand om alltihopa. Det är liksom, vi för över allting det. Så hon var helt chockad över hur lätt det var att byta. Och där tror jag också man har en ouppdaterad syn både när det gäller försäkringar och lån och när det gäller andra saker, att man tänker att det är inte värt besväret, för det är så stort besvär att hålla på att byta elavtal eller på att byta det ena, byta det tredje. Oftast är det ju idag väldigt, väldigt smidigt att byta. Ofta är det så att den man byter till kan vara oerhört behjälplig i att göra jobbet, för de vill ju ha en kund liksom. Så om man tror att det är inte värt pengarna med tanke på hur mycket jobb det är, då kan man ta någon reality check på, ja men hur mycket jobb är det egentligen att flytta eller byta eller uppdatera avtal? Kan vara, i dagsläget med mobilt bankgiro och annat är det otroligt mycket enklare än vad det bara var för några år sedan.
Ja, och sen också ställ krav på den bank du har. För många gånger så känner man sig att man vill inte vara otrogen. Här har jag minsann haft Nordea eller vad det nu kan vara här i 20 år. Och liksom, jag vill inte, känns inget kul. Men då kan man ju vända på det och säga, hur trogen är banken då med sina kunder? Hur ofta får du träffa din bankperson och sköter de räkningarna och fortfarande att du kan skicka in? Eller liksom, de gör ju ingenting mot vad det var förut heller. Mm. Så att den där grejen, det får man släppa bara. Så länge man inte har den här bankpersonen. För många av dem jag känner har ju fortfarande en person faktiskt som man ringer och man litar på och sådär. Och då är det guld värt naturligtvis. Men så ser det ju inte ut för de allra flesta längre. Den här veckan sponsras vi också av Saveland.
Mm.
Det tycker jag är väldigt, det känns ända in i hjärtat. Och det, jag tjatar om det. Du är liksom, vad ska jag säga, du jobbar ju med Saveland.
Ja, det gör
jag. Och du, men för mig så tänker jag så mycket på Ludvig varenda gång. Ja. Som, alltså grundaren då, som tyvärr
som vi haft som gäst här flera gånger.
Ja, precis.
Mm. Mm.
Men det är ju, han byggde upp någonting riktigt bra, kan vi konstatera. Och vi är väldigt glada att få prata om Saveland och kunna erbjuda bra dealer därigenom också.
Och på tal om bra deal så finns det ju någonting ihopkokat, det vill säga Savelands nya fasträntekonto. Där du får ett fasträntekonto på 6%. Du kan binda pengarna på 1 år eller 2 år, det är 6% per år. Det är fett bra ränta.
Ja,
min son tyckte att vi skulle gå ut och kalla det för kaiju-ränta. Vet du vad en kaiju är?
Är det säkert någon stark
nej,
figur?
Nej, det är så här japanskt jättemonster. Så här, ja, Godzilla-liknande. Okej, ja. Men det har de inte tagit upp på reklamavdelningen än och kallar för kaiju-ränta. Det gör vi bara här. 6% är den i alla fall. Och all information hittar man på Saveland. Och då är det saveland.se.
Spara låna.
/fast.
Mm. /fast.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss. Hos Biltema.
Du, nu ska vi ta en fråga som jag tror att, eller jag har hittat på när jag läste den, att säga så att den här kommer Mattias ha saker att säga om.
Mm.
Så håll i det nu, får vi se om det blir så då.
Okay.
Hej Charles och Mattias. Först och främst, tusen tack för ett fantastiskt podd. Extremt lärande och utvecklande. Han måste prata om min del då, men man längtar efter varje tisdag, vill jag påstå. Nu till min fråga. Jag har drivit enskild firma i 6 månader. Han är enmansföretagare och har endast plockat ut en blygsamma 60 000 kronor i eget uttag under den tiden. Vilket gör att jag har en hyfsad buffert i företaget. Nu har jag omvandlat till aktiebolag och funderar en del på hur jag ska lägga upp det angående lönen. Jag har gott flöde på inkommande arbete och relativt låga utgifter både på företaget och privat. I nuläget uppskattar jag att jag kan omsätta ungefär 1 miljon kronor per år får man väl anta. Bör jag ligga på en hög lön eller något lägre och sedan ta utdelning? Vad är smartast? Tacksam för svar. Det här var du inne på bara för någon vecka sedan när vi hade en av våra gäster som sa så här, ja, men du vet väl om hur du har lärt dig med utdelningsregler och såna där saker. Så har vi något enkelt utan att börja hålla bokföringskurs här? Hur ska man tänka då om man har startat ett bolag med det här med att ta lön kontra att ta annat liksom?
Ja, och en aktieutdelning är ju att man har rätt att få ut en peng ur bolaget till en lägre kostnad, det vill säga till 20% beskattning.
Mm.
Och där är det ju så då att jag tycker att det finns alltid en poäng, dels för den allmänna pensionen och för ja, men en massa olika anledningar tycker jag att man ändå ska försöka plocka ut den lön man kan upp till statliga skattegränsen. För då plötsligt så börjar man betala mer skatt.
Och hur mycket är gränsen för statlig skatt? Hur mycket ska man tjäna mer än för att betala statlig skatt?
I år så är det 537 200 per år. Vilket är ju då 44 800 kronor i månaden. Så upp till den summan tycker jag att man tar ut lön. Alltså om man ändå har 1 miljon kronor som man omsätter så tycker jag att man ska inte vara rädd för att ta ut lön. För det är många gånger också när man kanske ska ansöka om bolån eller när vi pratar om pappa- och mammaledighet och så. Och plus att jag tycker man ska vara stolt, en stolt skattebetalare. Mm. Så att där någonstans tycker jag att man ska försöka gå upp till den gränsen. Mer än så också tycker jag kanske inte att man behöver. Så att för mig har det varit så att jag, och det är inte för att på något sätt liksom utnyttja samhället, men det vore ju hål i huvudet att betala mer om jag inte behöver mer. Och det vore också knäppt att inte använda utdelningsreglerna som de finns, så länge man håller sig inom lagens ramar. Så att mitt tips är faktiskt att ta ut då pengar upp till statliga skattegränsen. Och då gör det också att du kommer få utrymme och du kommer kunna ta en aktieutdelning.
Vi hade ju nu senast de här coronareglerna som var nu liksom, sen kan man haft en verksamhet där som inte kunnat funktionera normalt, då hade han ju kunnat få sin lön delvis i alla fall betalad några utifrån bidrag med tanke på coronaläget. Men har han inte tagit ut det som lön utan bara liksom, jag har fakturerat lite, jag tar väl det vid årets slut som aktieutdelning, ja då hamnar man ju i ett annat läge. Så att man vet ju aldrig hur världen ser ut, när behöver man sjukpeng, när behöver man föräldrapeng, när behöver man arbetslöshetspeng och så vidare. Och då är det ju bättre att ha en rättvisande lön, åtminstone upp till den nivån då, kan man väl konstatera.
Ja, och sen tycker jag också så här, nu när han har startat företaget så här, så tycker jag det är viktigt att tänka på det här att många jagar liksom och känner sig, ja, hur mycket kan jag få aktieutdelning, hur mycket kan jag få utdelning. Jag tycker också man ska tänka, det handlar ju om att få, när vi pratar här nu så är det ju egenföretagare, men där man inte har andra aktieägare. Men jag tycker det är viktigt också att man ska tänka på vad är bäst för bolaget som också kommer vara bäst för mig så småningom som aktieinnehavare. Jag menar, den här gränsen som vi pratar om nu, eller däromkring, är ju sannolikt så pass mycket pengar så att man klarar sig gott på den lönen. Det är ju en väldigt hög lön måste man ändå säga, 44 000.
Mm.
Men sen så kanske det är då bättre att man kan istället investera i företaget för de här pengarna. Mm. Kan man hitta investeringsmöjligheter som kan ge dig själv ännu en bättre avkastning längre fram, så är det ju mycket bättre att behålla vinsten i företaget. För att tar du en aktieutdelning så minskar ju det också vinsten på bolaget på det sättet. Då är det ju mycket, mycket bättre att ja, men kolla vad man har för investeringsmöjligheter. Och det kan vara allt ifrån att även bolaget kan spara pengar i olika fonder eller aktiefonder eller vad det nu kan vara. Och sen så bygga på för att man kanske behöver kunna investera i företaget. Och sen beror det naturligtvis helt på vad man håller på med. Om det är ett bolag som man bara använder för att få ut en lön ur det, eller om det faktiskt kan vara så att man vill investera i maskiner eller vad det nu kan vara som man kan tänkas behöva. Så att det är inte så enkelt att bara ge ett svar på den här frågan som ni märker. Men tumregeln får vi väl ändå gå på är att plocka inte ut mer lön än vad du behöver och i alla fall inte över statlig skattegräns. Men håll inte på heller att tro att man kan liksom snika, för då kommer du inte få det utrymmet i alla fall. Så att det är alltid bra och jag tycker det är fint att betala skatt.
Ja, precis. Jag hoppas Andreas att du kände att du var nöjd med ditt svar. Vill du ta nästa fråga eller ska jag ta nästa fråga? Nej, ta nästa du, om du ändå har den framför dig.
Ja, jag har den framför mig nu. Fråga om att sänka kostnader. Hej, jag lyssnade på avsnittet med Jan om budget och har efter det jobbat ihop en egen budget. Jag har sedan dess letat efter nya sätt att hålla ner mina kostnader. Vad är era bästa tips för att sänka sina kostnader och vart betala många mer än nödvändigt? Det här är, tycker jag då, om det andra var en min fråga så är det väl det här en Charlie-fråga, tänker jag.
Ja, men till att börja med vill man ju då, här är det ju tråkigt att behöva inleda så här, men jag måste säga, här måste man nästan göra en liten brasklapp, för det är ju så här, nummer ett, det är ju väldigt olika. Mm. En del har stora möjligheter och andra har mindre möjligheter. En del bor på landsbygd där det inte finns någon tunnelbana och bussar och spårvagnar och grejer, och en del bor i lägenhet och andra bor i villa, och en del har tre barn, en del har inga barn och så vidare. Så att det finns ju tyvärr inget enkelt sätt att säga så här, här är de tre kostnader folk har som är onödigt. Därför att det handlar ju verkligen om att var och en har olika situation. Men vi kan väl ändå prata i ämnet, och då skulle jag ju säga att hade jag varit Emelie här, då hade jag ju börjat där man har de största kostnaderna. Det är ju så att kan man dra av 10% eller 15% minska kostnader på någon av de tre kategorierna man har mest i, då blir ju det förstås mer pengar än om man håller på med någon kategori det inte är så mycket i. Om jag nu har liksom tv-avgifter på 149 kronor på abonnemang och så får jag ner det till 139, det är 10 kronor. Men har jag räntekostnader på 14 000 i månaden och får ner det 10%, då är det 1400 kronor. Det spelar ingen roll hur mycket tv-kanaler jag tar bort, kan inte komma i närheten av det ändå. Så mitt svar är alltid, framförallt när människor har utmaning med sin ekonomi, det är ju inte det Emelies situation här, men det är ju, titta på de stora grejerna. Kan jag byta ner mig till en mindre lägenhet? Kan jag hyra ut ett rum? Kan jag låta sommarstugan få bli någon Airbnb-grej halva sommaren när jag inte kan vara där? Kan vi klara oss utan bil ett år eller två tills vi har betalat av våra äckliga lån? Titta på de stora kostnaderna. Vad har vi som kostar mycket pengar, och se om man kan göra ett eller två rejäla posterdryck istället för att hålla på och gå på med osthyven precis överallt. Liksom.
Mm.
Det är väl så här min första, och där är man oftast väldigt snabb på att säga, och det har vi gjort, det har vi redan tittat, och det är inget vi kan göra. Alltså, man är väldigt snabb på att säga, det går inte. Men om man hänger kvar en stund och tänker, hur skulle det kunna gå? Hur skulle vi kunna få det på ett annat sätt? Då kanske man inser att, ja men vänta nu, om vi gör på det här sättet, eller om jag ringer banken och frågar om det här, eller vi gör på det här sättet, då är man lite kreativ, som vi var inne på i avsnittet med Jan också, sätter upp ett mål, så kan man oftast hitta mer än vad man tror. Men då måste man ju stirra lite längre på det än bara 2 minuter och konstatera att det gick inte, jag kom inte på något. Liksom. Vad tänker du? Var skulle du börja någonstans när det kommer till att sänka sina kostnader?
Nej, men självklart så ska man titta över de här standardgrejerna, abonnemangen, elräkningen och de här sakerna. Men framförallt tycker jag att man ska titta på även mathandlingarna. Alltså, det är så otroligt lätt att man kan, alltså för mat kan man ju handla verkligen dyrt alltså. Och köpa fel saker, halvfabrikat och hela den här grejen då. Så att, men det här tror jag inte är några nyheter egentligen. Utan jag tror mycket det handlar om att prioritera. Vad är viktigt? För det som, för en del är det väldigt viktigt med en bil. Kanske av både underhållningsskäl, men också att man faktiskt måste ha en bil. Och då får man ju verkligen tänka till då. Medan du då istället känner så här, jag tycker inte det är något roligt med en bil överhuvudtaget. Och det lönar sig mycket mer för oss att man hyr en bil när man ska åka.
Ja, men å andra sidan så vägrar jag att titta på prislappar i mataffären. För att det är inte
exakt,
där jag vill.
Exakt, men det är ju en prioritering då. Mm. Och det är samma sak som för mig. Jag har, vilket kan ju låta konstigt, men jag ska erkänna att jag tror jag har alla streamingtjänster man kan ha. Mm. För att jag tittar så mycket på serier och sport.
Har man hört den här podden så kan inte det vara oklart, med tanke på att du spenderar flera timmar per natt på tv-serier. Liksom.
Ja, och sport liksom.
Ja, precis.
Ja, och då är det ju så fiffigt så att vissa rättigheter, alltså då köper Viaplay vissa rättigheter och C-more köper andra rättigheter och HBO och Netflix och så vidare. Så jag känner så här, ja men det kan jag unna mig liksom. Och då tänker jag så här, om jag kan köpa en dosa snus, vilket också är någon dumhet jag håller på med, som lägger jag fram alla mina onödiga kostnader, fast det är inte det. Snuset är ju en jävligt onödig kostnad och kostar liksom 30 kronor om dagen. Men jag ska inte då ta HBO som kostar 200 spänn i månaden. Mm. Alltså det är inte rimligt. Det är ju hål i huvudet hur man diskuterar då. Då får jag väl till att börja med sluta snusa och sen titta på det som ändå ger mig någonting som jag tycker är vettigt. Och som liksom. Så att jag tycker att man ska också där någonstans, alltså nu vart det lite konstigt här, men fattar du poängen? Förstår du vad jag menar, Charlie? Att det är så här,
ja.
Jag tycker man ska, i prioriteringen så måste man ju titta på sig själv. Vad är viktigt och vad är det som vi vill ha?
Jo, men jag håller
och då
med.
Kanske man ska dra ner på biobesöken. Man kanske kan vänta liksom på filmerna tills de kommer hem, så att säga. Eller man kanske ska strunta i den här. Vi tar inte den här. Vi hämtar inte sushi nu för hela familjen. För det kostar ändå 450 spänn. Och så dricka på det eller någonting. Utan då stannar vi där för att unna oss någonting annat. Och då utgår ju allting ifrån hur mycket man får in. Så att jag menar, intäkten i budgeten är ju den första saken som man måste veta. Vad har vi för pengar att röra oss med egentligen? Och sen räknar man av då eventuella saker som man inte kan. Jag menar månadsavgiften / hyran. Alltså boendekostnaden kan vi titta där. Och sen så tycker jag att det finns jättemycket pengar att hämta, som vi sa, på el. Abonnemang och den typen av abonnemang.
Alla typer av tråktjänster, alltså tjänster där det inte känns, ingen, huset blir lika varmt oavsett hur mycket man har betalat liksom per kilowattimme. Där finns det ju ingen poäng att hålla på att lägga extra pengar överhuvudtaget. Om man tycker att en handväska är finare än en annan, då kan man ju förstå att de vill lägga mer pengar på en handväska som har ett visst märke. Men el kan ju vara svårt att säga att jag vill ha ett visst märke på el. Jag tycker Vattenfalls el smakar mycket godare när den mikromaten än någon annan mat. Det är liksom bara försäkringar, samma sak. Får jag samma värde, betalar den lägre kostnaden, räntor, samma sak där, va? Om vi förutsätter att utreda ett rättvist och miljöperspektiv och så vidare är samma. Men det är
ja visst, fråga. Och sen kanske man ska fundera på hur många filmer tittar jag på i månaden. Ah, vi är inte så filmiga, vi spelar mest sällskapsspel hemma. Så att vi tittar nog kanske på 3-4 filmer, en i veckan. Ja, men då kanske man inte behöver ha 3 streamingtjänster. För jag är säker på att man kan plocka ut 3-4 bra ur en streamingtjänst. Så att jag tycker mycket handlar om prioriteringar. Och så länge jag ägnar mig åt att snusa, så ska jag bara hålla käften när det kommer till andra kostnader. Om jag ska klaga på, särskilt på min familj eller mina polare, så här, hur kan du gå och köpa det här? Liksom, det kostar ju 200 spänn. Ja, men då kan jag sluta snusa innan jag yttrar mig. Förstår vad jag menar?
Det är bra. Det är färdigt argument när du går på mig mitt flaskvatten. När jag köper en flaska mineralvatten. Då vet jag vad jag ska säga.
Exakt. Lägg in snus lika, och käft. Det är hål i huvudet. Det är lika dumt som att snusa faktiskt.
Nej, det är det inte. Det är det inte. Jo. Det har i alla fall ingen långsiktig negativ hälsoeffekt. Det kan
Nej, det vet man inte. Det finns forskning som visar att det är farligt.
Nej, men vatten är ändå, och så vidare man inte var på Titanic, så är ändå vatten allt som ofta hälsosamt att få i sig, eller hur? Det kan vi väl ändå. Ja, okej.
Okay. Ja, fast en bubbelflaska vatten i Sverige för 30, okay. Nej.
Nej, men jag har en SodaStreamer hemma nu sen du har varit på mig, och det satt absolut, och Primus tycker till och med att det är roligare att göra vattnet själv än att bära hem det, så att det är också, ja, absolut.
Hinner vi med en fråga till?
Det är klart vi gör. Mm. Hej på er, jag är en trogen lyssnare och jag lär mig nya saker i varje avsnitt. Jag har flera gånger hört Charlie nämna att han ofta hyr olika saker från verktyg till bil. Hur fungerar det i praktiken? Finns det några bra hemsidor eller appar att använda sig av? Hur går det till i praktiken? Undrar Helena i Götlaborg.
Ja.
Och sen så tackar de från en superbra podd.
Bra, berätta då.
Ja, då tänker jag så här, det här är ju bara en googling bort. Vad helst det som man vill få tag på, så skriver man bara hyra och sen skriver man ordet. Och då lovar jag att alla de här tjänsterna som har såna här saker, de har gjort ett gediget arbete. De har flera såna här kubakola-killar sittande i källaren som inte gör annat än att skriva upp det. Nu skulle jag ha en fest i somras med cirkustema, och då tänkte vi att det coolaste hade varit mitt ute i skogen i det här tältet vi hade att ha en sån här stor popcornmaskin liksom med hjul. Det luktar gott och popcorn. Det finns så saker som känns mycket cirkus som popcorn. Men då inser man efter en fest är man inte sugen på att lägga 6000 på att köpa någon popcornvagn liksom. Men då var vi inte dummare än att vi skrev in hyra popcornvagn. Bam, hittade att vi kunde hyra en för 80 kronor per dygn i 3 dagar, och så plötsligt så hade vi en popcornvagn. Skjutsa, hämta, färdigt, klart.
Fan vad du är stolt över din popcornvagn. Du vet att du har berättat om den en gång tidigare.
Du ser, men folk behöver höra mer om popcorn. För övrigt är popcorn den bästa snackset. Det är så gott och det är nästan nyttigt. Det är som vi släpper den. Ja. Men sen ska jag säga så här, det som är bra med de här hyrtjänsterna, Hygglo är en sån klassiker man kan ha. Folk lägger upp saker på Blocket, det finns med, men det är också, ibland kan hyrtjänsterna, har jag märkt, varit, om man ska ha level 2, prova också låna. Lägg upp på Facebook. Vem har en borrmaskin jag kan låna helgen? Vem har en bil som bara står? Vem har en sommarstuga min familj kan använda? Vi har olika, Uppsala och Stockholm har olika sportlov och så vidare. Så ja, jag bytlånar lika mycket som jag hyr faktiskt. Jag skäms inte efter att fråga. Trots att jag hade råd att gå ut och köpa det själv, så tycker jag folk har saker som bara står och blir oftast ganska glada om de kommer till användning. Ska på maskerad. Vem har en sån här maskeraddräkt? Bam! Ja, åren hade jag förra året.
Ja, men precis. Och jag tycker också det är faktiskt, det är verkligen en googling bort, för att skriver man hyra verktyg eller hyra det här så är det ju fantastiskt tycker jag hur det har blivit. Och jag kommer ihåg, det var när du berättade om just det här, jag tror det var Hygglov första gången du berättade om att bara så här, en skruvdragare tänker man ju kanske, man fattar att man kan hyra en markvibrator om man ska bygga en carport eller något sånt där. Det fattar man så här, det kan man inte gå och köpa för 30 000, då måste man ju hyra en liksom, eller ta in tjänsten kanske, men vissa saker känns givna att man kan hyra, men att man kan hyra en skruvdragare tänker man kanske inte på. Sen måste jag berätta en annan, jag har ju nu för tredje året i rad så har jag, men nu ska jag sluta med det, men för tredje året i rad så har jag köpt en vedklyv, för att jag gör av med mer ved på landet än jag trodde att jag skulle göra.
Men varför slänger du den? Eller varför köper du tre vedklyvar?
Jo, men det som varit häftigt är att det har varit en ganska bra affär. För att den första vedklyven köpte jag för 4 000. Och sen så sålde jag den efter sommaren för 3. Den andra köpte jag förra året. Då gick jag upp lite. Jag köpte en för 4,5. Och sen så sålde jag den för 3,7. Och häromdagen nu så var jag och köpte en tredje vedklyv. För jag trodde att jag inte behövde någon och jag tänkte att det löser sig och jag har nog ved. Och sen inser jag att jag har ingen ved och nu har jag dessutom en grill som går på ved. Mm. Och sen så har jag snackat med markägaren här och sen så har jag fått tag i rätt på några gamla aspar och lite björk. Och då var jag nu och köpte en för 5,5. Jag ökar lite. Mm. Men nu, så, som min familj säger, att nu är det väl ändå dags att vi får hitta en plats och ha den här stå över vintern. Och det kan jag väl hålla med om. Men det jag menar är att det man också kan ju faktiskt göra, för det jag också hade kunnat gjort, hade ju kunnat hyrt ut min vedklyv. Eller när du har skrivit så här, någon som känner någon som har en vedklyv, så låna ut. Så hade jag med glädje låna ut den där. För de där kan klyva bra många mer vedträd än vad jag någonsin kommer att behöva i timmar. Liksom. Men det fiffiga var ju att jag tittade på nätet då, det var inför förra året. Då visade det sig att det var ju så här 80 spänn om dagen eller 1000 i veckan. Och jag har en rygg som inte klarar att stå och klyva ved och bära virke fram och tillbaka. Utan det tar en månad kanske för att jag ska få upp ett förråd. Man kan gå och klyva lite här och lite nu. Och då tycker jag att det är en ganska liten kostnad att man då köpte den, använder den och så säljer man. Så att, ja, det beror väl på vad det är för grej. Jag säger inte som jag säger, jag hade kanske hellre lånat den av någon.
Jag håller med vad du säger, men jag vill ha höjt varningen för ingen. För det finns en tendens att vi köper saker för att vi tror att vi ska hyra ut det. Så det klassiker är då det som är ganska mycket nere i Spanien, att man köper sig en lägenhet där för man tänker den ska vi ha och hyra ut. Och så frågar man 3 år senare, hur vart det med uthyrandet då? Nej, vi kanske inte har kommit igång med det. Så att då måste man känna sig själv och veta, köper jag vedklyv nu och på riktigt kommer hyra ut den, eller är det bara ett rättfärdigande för att kunna, som jag säger när jag kommer hem från Bauhaus, bara för att kunna, jo men du vet, den här ska jag hyra ut, så det ja, har du. Kommer det bli någonting av med det? Vågar du låna ut dina verktyg till någon annan? Så är man sån, absolut. Är man inte sån, så är det bra att man inte hamnar i någon sån självlögn heller och börjar fylla verktygslådan med saker för man tänker, de ska jag hyra ut. Liksom.
Mm, verkligen. För det har jag också gjort för mycket. Så att, det är ingen snack om saker. Men det handlar lite grann om att man måste bestämma sig också. Att köpa den här så ska den också säljas sen. Precis som man köper in något nytt så får man sälja först och sen. Men det här har faktiskt varit ett väldigt bra sätt för oss då. När man heller inte, jag har inte vetat heller att kommer jag komma åt någon ved. Eller ska jag behöva ringa och köpa färdig kliven ved. Ja. Och då pengaskillnaden mot att, ja, nu ska vi inte prata om att man åker till en mack och köper ved. För då blir man ju ruinerad på kuppen. Mm. Men det finns ju jättebra ställen man kan köpa fin ved och sådär. Men den kostnaden för den här vedkliven nu när jag ändå har materialet så att säga, så är det bra mycket mer lönsamt. Så att, för mig har det varit toppen. Det var lite skönt att få känna. Kan man ringa och skryta så här, fan idag har jag varit ute och hugger ved. Sen att det var en vedklyv som gjorde det, det behöver man inte säga kanske.
Då vill jag bara tillägga då på Helenas fråga här, att hur funkar det i praktiken, så är det ju så att om man använder någon typ av de här företagen som inte gör annat än förmedlar den här tjänsten, det man får på köpet med dem, förutom då att man inte själv behöver hitta någon kompis som har en vedkliv, det är ju att det finns oftast någon typ av, den är försäkrad, så händer det någonting så kliver deras försäkring in och man håller pengarna, liksom håller det här företaget så att man får pengarna först när man bekräftar att man faktiskt har fått vedkliven och faktiskt funkar och att när den kommer tillbaka och visar att saker är schyssta. Så man har ju någon typ av sån här klassiskt, lite som Blocket har, va? Att vi sitter i mitten här och förmedlar och faktiskt skapar lite säkerhet kring själva affären, precis som de gör på köpaffären, gör de här företagen ofta det på hyraffären. Så det är väl så det är det man säger så här, men gud, om jag skulle hyra ut min bil, vad händer om den krockar då? Då kan jag säga, det har någon tänkt på. Det finns liksom ett system för det. Det finns på FAQ:en där. Det är inte oklart att det händer grejer när en skruvdragare ska skruva en brygga hemma hos någon annan och kan trilla i vatten. Så det är oftast genomtänkt på något sätt, då, kan man konstatera. Men här, Helena, ja, men tycker jag, föreslår vi www.google.se. Ett fantastiskt verktyg för den som vill hyra, genom att skriva in hyra och skriva in det du vill ha. Och så kommer du, bam, få upp ett par härliga förslag. När du går till Bauhaus och köper en tapetångare kan du konstatera att du kan också gå till kassan och bara hyra den. Det går till och med hyra där de går att köpa oftast. Sådana saker. Mm. Nåväl.
Nåväl.
Du, nu får det vara nog, va? Nu stänger vi frågelådan.
Ja, nu orkar inte folk höra våra ljuva stämmor längre, tror jag.
Nej, det finns någon gräns, tror jag. Mm.
Ja, jag tror också.
Men för den som känner att abstinensen slår till, så kommer vi tillbaka med ett nytt avsnitt redan nästa vecka.
Det kommer vi definitivt att göra. Ja, därav råder inget tvivel, som man brukar säga.
Nej.
Och vi kommer ju inte att köra frågor och svar så ofta. Så att bara för att ni skickar in frågor till oss, så betyder det inte att vi bara kommer ägna oss åt den typen av program. För det gör vi bara då och då. Men vi är väldigt, väldigt glada och tacksamma för alla frågor vi får. Och gärna synpunkter, kritik, hur kan vi bli bättre, vad gör vi bra, vad gör vi mindre bra. Alltså, det är så jädra uppfriskande att få härliga kommentarer och mejl från er. Och
det är jättekul.
Ska man skicka mejl, så är det ju då charlieochmattias@gmail.com.
Eller så gör man det enkelt för sig och bara gå in i Klarnappen. Perfekt, där har vi det.
Där har vi det.
Du, kompis, tack för idag.
Tack för idag.
Ha en fortsatt trevlig
vecka.
Vi syns om en vecka.
Ja, detsamma.
Hej då.
Hej.
Podplay.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja, så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses.
Hos Biltema.